Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Sammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. I det här korta bonusavsnitt nummer 5 intervjuar vi vdn på fondroboten Lisa, Patrik Adamsson, kring hur han tänker och hans råd till oss småsparare med tanke på det som händer på börsen till följd av coronaviruset.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Tack så mycket Patrik Adamsson, vd på Lysa, att du tar dig lite tid mitt i dessa coronatider. Och jag tänkte egentligen, alltså, vi får ta den uppenbara frågan direkt från början. Så här, hur ska man som småsparare tänka mitt i det här?
Ja, man ska säga så här att det rådet som vi har hela tiden, det är att man ska vara förberedd innan den här typen av situationer inträffar. Mm. Det kanske är ett jättebra råd.
Det är ungefär som de där, detta är liksom investeringarna du skulle ha haft. Jag bara, ja tack.
Ja. Nej, men det jag menar med det är ju att det är väldigt viktigt att alltid ha rätt risknivå så att man är beredd på att börsen kan gå ner och kan gå ner rejält under korta perioder. Bara de senaste 20 åren så har börsen gått ner mer än 20% som sen gjort nu 8 gånger. Så att den här typen av nedgångar är någonting som inträffar och som man måste vara beredd på. Och det är egentligen så som hela vårt system är uppbyggt på, att man ska inte ta mer risk än man kan hantera. Sen så känns det jättejobbigt när det väl går ner som det gör nu, och man måste nästan ha en vilja av stål för att hålla sig till sin investeringsstrategi. Men det är det som jag tycker att man bör göra.
Mm. Ni har ju de här frågorna som liksom så här bedömer ens liksom hur mycket aktier ska man ha, hur mycket räntor. Är detta liksom ett tillfälle att göra om de frågorna om man är rädd, eller ska man verkligen så här gå och skaffa sig en annan hobby än att logga in på sitt Lysa-konto?
Det viktigaste typen av frågor som vi ställer, det är ju hur lång sparhorisont har du? Och om man där svarar att man har en kortare sparhorisont än ett år, då säger vi till kunden att ja, men då tycker vi att du ska ha pengarna istället på ett sparkonto. Och det är precis för den här saken kan inträffa, att det går ner väldigt mycket under en kort tidsperiod. Då ska man ha pengarna på sparkonto. Men om man däremot har en längre tidshorisont som är 5 år eller mer, om man kommer upp till en 10 år horisont, då är det väldigt sannolikt att börsen kommer hämta igen den här nedgången. Och så att om man har sparat på det på ett sätt som man är komfortabel med, om ingenting har ändrats i en sparmål och ens tidshorisont, då kan man sitta still i båten. Sen finns det ett litet undantag till det här, och det är om någonting har ändrats. Säg att man nu har en kortare tidshorisont, eller att det är så att man mår väldigt dåligt och kanske har svårt att sova för att man känner att man förlorar pengar man inte har råd att spara. Då tycker jag absolut att man ska gå in och gå igenom de här frågorna igen. Göra en ny så kallad lämplighetsbedömning och kanske höja andelen räntor i sitt sparande.
Mm. Hur upplever du att era kunder agerar nu? Är det insättningar eller är det uttag? Hur ser det ut?
Ja, det är, ska jag säga, lite blandat kompott. Vi ser absolut mer uttag och större uttag än vi har sett tidigare, så att säga, för 3 eller 4 veckor sedan. Fortfarande är det så att kunderna nettosparar. De senaste 3 veckorna har vi haft insättningar på ungefär 350 miljoner kronor till plattformen. Och vi har betydligt fler insättningar i antal än vi har uttag. Men absolut är det så att det är många kunder som blir lite mer aktiva i nedgången och då börjar ändra om sina fördelningar, kanske tar ut pengar eller att flytta om till räntor. Och risken man löper när man gör det, när man ändrar från sin sparplan, det är att känslorna tar lite överhanden. Det är väldigt svårt att sitta still i båten när börsen rör sig upp och ner med kanske 7, 8, 9% under en dag. Men risken man gör då är att man går ut vid fel tillfälle ur marknaden, och då är det väldigt svårt att komma in igen. Det hade varit jätteskönt om man hade kunnat ta ut pengarna innan nedgången för att sedan vänta tills det precis ska börja vända igen och då gå in. Men tyvärr funkar inte det.
Jag läste på någon blogg som skrev så här att ju fler gånger du försöker tajma marknaden, desto större blir garantin att du förr eller senare kommer göra bort dig. Ja. I den här.
Men finns det inte någonting som man kan sälja av för att kunna komma in när det har gått ner ännu mer? Alltså jag tänker, vi pratar om räntefonder till exempel. Mm.
Är detta ett tillfälle att öka andelen aktier, tänker du?
Ja, alltså egentligen skulle jag säga att det inte är ett tillfälle att dra upp risken i sin portfölj. Det vill säga att om man tidigare har haft 60% aktier och sen tänker man att men nu är vi nära en botten så jag går upp till 80% aktier. Det tycker jag inte man ska göra. Man ska bibehålla samma risknivå som man har haft tidigare som ligger i ens plan. Och det är för att vi vet inte hur det ska komma att utvecklas. Det kan fortsätta gå ner ett tag till. Det man däremot ska göra är att ombalansera sina portföljer. Det vill säga nu när det har gått ner, då kommer din aktieandel i din portfölj minska. Och då är det bra att ombalansera in, att öka upp. Så man går tillbaka till samma risknivå man haft tidigare.
Men det gör ju, har jag pengarna hos er så gör ni det väl automatiskt?
Precis, det sköter systemet automatiskt. Och det är ett bra sätt att agera när det har gått ner. Så att man köper lite mer aktier. Man gör ingen stor omallokering till aktier för man tror det ska vända.
Mm. En fråga här när det gäller ombalanseringen. Alltså om jag går in och ändrar då idag, när kommer en sån här ombalansering ske?
Om du gör det under en bankdag innan klockan 16, så sker den klockan 16 den dagen. Men då går våra ordrar iväg och sen så är ombalanseringen klar dagen efter.
Mm. Och sen här frågar jag ju då i egen sak, för att jag gjorde ju så här insättning i förra veckan. Exakt, kan du liksom beskriva processen från att jag gör en insättning tills pengarna är investerade? För när vi har så här slag på 10%, så känns
på
det
kort tid.
På kort tid. Mm. Så är det liksom så här, man vet liksom inte riktigt när pengarna kommer in.
Mm. Så att som det fungerar hos oss, då skickar vi ordrar en gång per dag. Så att alla ordrar görs klockan 4. Så om pengarna har kommit fram till oss innan klockan 4 och vi kan, det man säger, matcha dem så att det är dina pengar. Så att man kan göra en swish-insättning 3:30 och då kommer de komma in innan 4. Men om man gör en banköverföring, då kommer de fram nästa dag. Då kommer ordrarna gå iväg vid 4-tiden och sen får man vara börskurserna slog in vid det tillfället, så att säga.
Mm. Och hur funkar det i förhållande när man får de här mejlen? För man får ju så här, nu är din insättning på gång, och sen får du, nu är din insättning klar.
Mm.
Just det. Och när den är på gång, det är när vi ser att det har kommit in pengar till kontot. Så att då har vi sett att det har kommit fram.
Så den dagen kommer det ske?
Ja, då kommer ordrarna gå iväg och det är värdet på den dagen du får, så som det såg ut klockan 4. Sen så kommer ordern stänga dagen efter på förmiddagen. Men värdet som du investerar i är den dagen som man har fått det mejlet, om det är innan klockan 4.
Ja, då hade jag...
Här ska man säga en viktig grej bara. Och det är att vårt system är ju inte tänkt som ett sätt att försöka tajma marknaden precis hur det går under en enstaka dag. Mm. Så att det ska man inte riktigt försöka göra med vissa system.
Nej, jag vet. Det är bara det att jag tror att jag hade världens jäkla oflyt. För jag satte in pengar på torsdagen förra veckan när det hade sjunkit med 9%. Och sen tror jag att mitt köp gick igenom fredag eftermiddag när det hade ökat 9%. Och sen så på måndag så backar vi 8%. Så jag tror att jag lyckades träffa precis där jag inte ville träffa.
Så att... Och det beror på vilken tid som pengarna kom in i så fall på torsdagen. De kommer in efter klockan 4.
Ja.
Men, och det är så alla fonder fungerar när man gör order och lägger order till fonder, att man får dem inte direkt utan att det dröjer ett litet tag efter att orderna gått iväg och det sätts ett värde på fonden innan den har stängts.
Och det gäller på samma sätt vid uttag. Så om jag tar ut in de pengarna innan klockan 4, då blir det sålt till den kursen som är klockan 4 den dagen.
Ja,
ja.
Så. Nu vet jag,
precis. Okej, nu blev ju detta supernördigt. Men då tänkte jag så här, alltså nu blir det ingenjören och nörden i mig, så håll i dig här nu och du som lyssnar också. Men jag gjorde efter den här tabben, så gjorde jag så att jag öppnade ett konto som var så här 100% räntor. Och nu gör jag bara insättningar till 100% räntor. Och sen tänker jag att jag gör en intern överföring från 100% räntor till min andra då, till exempel nybörjarsportföljen 60-40. Om jag gör den interna överföringen då innan klockan 4 en dag, då kommer det ske köp på den dagen. Så då kan jag liksom garantera precis vilken dag jag vill ha mitt köp, så länge jag gör det innan klockan 4.
Ja, men det är väl nog inget jag skulle rekommendera.
Nej, jag förväntar mig inget av, annat svar.
Jag försöker tajma marknaden.
Nej, jag vet. Men
och det är det som är svårt och just med det här, att när det rör sig så mycket som det gör just nu upp och ner, det har vi inte sett sedan 2008. Men det är väldigt svårt att börja kränga med marknaden, så att säga, och försöka anpassa sig när man sätter in och går över till aktieräntor. Man tänker, om det har gått upp ena dagen så ser man att det går ner.
Nej, men det är ju helt omöjligt. Det var ju en annan blå, jag vet att du också följde den här Wealth of Common Sense. Här. Det var en kille som skrev så här, ja men börsen gick förra veckan så här, +5, -8, -7, +7. Och sen så skrev han så här, ja, missar du bara en av de här så har du skapat din egen lilla personliga finanskris.
Ja.
Vilket jag tyckte var ganska kul.
Det finns ju vissa saker som man kan konstatera nu när vi ser hur börsen går ner. Och det är att Det här är ju också anledningen man kan tänka varför det ofta är dumt att ha hävstång. Eller vi tycker att det är dumt att ha hävstång i portföljen. Mm. För att nu har ju börsen gått ner ungefär 25% drygt. Och om man har då en hävstång så att man har skuld och belånat sin innehav, då förstärks ju den nedgången kraftigt. Det är på samma sätt som att det förstärks när det går upp.
Mm.
Och det jag tycker också man ser som är, det är att det är väldigt svårt att klara sig undan de här typen av nedgångar genom att investera i alternativa tillgångslag som råvaror och liknande.
Mm.
Det ska med att de sjunker också i värde, olja till exempel. Utan det som håller emot bäst är som det brukar vara, det är just räntor.
Mm. Men även räntorna har ju gått ner lite. Ja. Vilket är ju egentligen så här, alltså detta är ju en extraordinär situation, så saker beter ju sig inte som de ska. För normalt sett så rör sig ju räntor i motsatt riktning mot aktier. Men vad är din spekulation? För det är ju liksom väldigt svårt att säga. Vad tänker du?
Det beror lite på vilka typer av räntor man pratar om. De man ser som går ner mest är mer högriskräntor.
Mm.
Och alltså kanske företag som har en högre risk i sig. Det kan vara resebolag eller flygbolag. De ställer också ut räntor som har en högre risk. Som man ofta köper i normala tider för att då får man en högre avkastning på dem. Men i den här typen av mer extrema situationer som stod 2008, då tappar de kraftigt i värde. Och därför så har inte vi så mycket av den typen av risker i vår ränteförvaltning, utan vi tittar mer på stabilare och stadigare räntor.
Mm. Jag skulle precis fråga hur man vet att man inte får dem hos Lysa. Men okej, jag vet, nu förstår jag.
Ja. Mm. Är det något annat som du tänker att liksom så här, detta skulle jag önska att alla våra kunder visste eller kände?
Nej, jag tror att den stora som är svårt att göra i den här situationen, det är att man ska inte låta känslorna styra. Det vill säga, om man har en plan som tidigare, och då ska man följa den även när det kränger. Systemet är förberett på den här typen av nedgångar. Men om man mår dåligt av det, eller att det är någonting som har förändrats, eller man ser att man behöver pengar tidigare än man har tänkt, då ska man absolut gå in och göra det vi kallar för ny lämplighetsbedömning och kanske få ett nytt investeringsförslag i det läget. Man ska tänka efter varför man gör det, inte bara för att det känns kymigt att det går ner, utan det är för man behöver pengarna på ett annat sätt än man tänkte man hade gjort tidigare. Mm. Så att, det tror jag är det viktigaste. Och sen så skulle jag också säga, när det kommer till investeringar, varför vi investerar, det är ju för vi tror att börsen ska gå upp under lång sikt. Så att det som inträffade är ju givetvis jättetråkigt, men det gick inte att förutse det. Och då är den bästa strategin att investera till så låga avgifter som möjligt, så väl diversifierat som möjligt, och inte ta mer risker man kan hantera.
Mm. En sista fråga. Jag själv, nu blev detta spekulation, så att jag förväntar mig liksom inget svar. Men om jag jämför detta med till exempel finanskrisen eller IT-bubblan, så upplever jag detta som utifrån ett rent finansiellt perspektiv som lite lättare. Alltså att finanskrisen kändes så här, du vet, ta ut kontanter för vi vet inte om det kommer finnas några banker. Medan här är det ju liksom utifrån ett hälsoperspektiv allvarlig kris. Men utifrån ekonomin så tänker jag så här, 95% av produktionen i Kina håller på att återupptas. Och att liksom, ja, vi har ett par jobbiga veckor framför oss. Men det känns ju, det säger du också Karin, det är ju bara tidsfråga innan vi får ett vaccin. Sen vet ingen om det sker om 6 månader, 12 månader, 24 månader. Men liksom detta kommer, där finns ett slut. På det här. Hur är din upplevelse när du jämför det med andra sådana här kriser eller börsnedgångar?
Man kan säga att det finns ju två effekter i den här krisen. Den ena är ju relaterad till hälsa, människors liv. Och det är ju det egentligen vi måste fokusera på det korta. Alltså i det korta perspektivet nu och även sen, så att vi ser till att vår personal får den stöd de behöver för att kunna hantera de som blir dåliga. Och sen har vi den andra effekten som är den ekonomiska effekten. Och den är väldigt annorlunda, tycker jag, än de kriser vi har sett tidigare. Det är väl någonting man kan säga från de flesta kriser. Man tänker ofta som människa att jo, men nästa kris kommer att se ut ungefär som den 2008. Och innan dess tänkte man att det skulle se ut som dotcom-krisen. Men det blir annorlunda varje gång. Och det som är annorlunda den här gången, det är att efterfrågan är försvunnit för många branscher. Så att det är svårt för Riksbanken att ge mer pengar till bankerna som ska lånas ut och på det sättet lösa småföretagens problem. Utan det krävs helt andra åtgärder än vad som gjordes förra gången. Utan det som krävs nu istället, det är att man ser till att småföretagare får en enklare sits att hantera sin likviditet. Det har kommit en del förslag om att man kan få tillbaka pengar på skattekontot för den skatt man har betalt in de senaste månaderna. Tycker jag låter som ett jättebra förslag.
Mm, precis. Nej, men superintressant. Är det något mer du tänker, Karo?
Nej. Det är... Jag har bara lyssnat med intresse.
Ja, mm. Ja, men vad bra. Ja, men ett stort tack, Patrik. Jag vet ju att du och dina kollegor, du får säga ett stort tack till John som jag vet svarar på kommentarer på bloggen. Det är väldigt, väldigt uppskattat både av oss och av läsarna. Och jag tänker att om man har frågor till er så kan man väl höra av sig till er kundtjänst.
Absolut, det är bara att mejla eller ringa in. Vi har satt in lite fler personer på kundtjänsten. Så att,
ja, var mejlar man? Är det support@lysa.se eller?
Det är kontakt@lysa.se som man mejlar.
Ja.
Och det finns telefonnumret också på hemsidan.
Ja, men lysande. Du, ett fantastiskt stort tack, Patrik. Jag tror att vi kommer få anledning att höras igen framgent. Tack så hemskt mycket.
Tack själva.
Tack.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.